Idag är det skärtorsdag och många börjar sitt påsklov idag om man har ett sånt. Och vi ska prata lite om vad man egentligen gör för att fira påsk i Finland och varför man gör som man gör. Och jag har med mig Blanka Henriksson i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är alltså docent i folkloristik. Mm. Och det betyder att du har bra koll på våra traditioner och varför vi firar och gör saker som man gör. Mm. Så där allmänt, hur intressant högtid tycker du att påsken är ur ett så här folkloristiskt perspektiv?
Jag tycker den är spännande som många andra högtider för att den är en blandning av så många olika saker och att det kommer, om man tar Finland som exempel, så är det en väldigt tydlig högtid där det blandas traditioner från väst och öst.
Mm-hmm. Okej, okay, kan du förklara mer vad det betyder?
No, vi kan ju bara ta påsk efterrätterna som finns här i Finland. Om man bara flyttar sig västerut till Sverige så finns det inte alls det där samma starka liksom, vad är det man äter på påsken för efterrätt. Men här har vi både memman och persan. Och memman är ju en finsk tradition, en sydfinsk tradition som vi kan spåra ända tillbaka till 1600-talet åtminstone. Som då egentligen var inte nödvändigtvis en påskefterrätt, utan memma var liksom ett samlingsnamn på en maträtt som kunde göras på många olika sätt. Men sen blev det traditionellt med påskmemma någon gång på 1700-1800-talet.
Okej. Så man har kunnat göra memma av olika saker eller på olika sätt?
Ja, det har funnits lite alla möjliga ingredienser. Det var liksom mera, det var lite som att gröt. Mm. Gröt kan också göras på olika saker och innehålla olika saker. Gröt är liksom ett samlingsnamn för själva produkten och då var på samma sak, eller maträtten, memma var en, eller om du tänker piroger kan ju också innehålla allt möjligt.
Okej, okay. Det visste jag inte. För mig känns det ju som att memma är ju råg. Mm. Det känns svårt att tänka sig memma gjord på något annat sädesslag än råg.
Ja. Men det är lite roligt med memma, för det är lite som med fastlagsbullarna. Fastlagsbullarna har ju på något sätt fått ett uppsving de senaste, vad ska vi säga, ja, åtminstone 10 åren med alla möjliga innovationer, vad man ska ha i dem. Och nu hade vi faktiskt memma-provning på jobbet och då hade någon köpt med sig panna cotta memma, liksom att man försöker hitta olika, och sen var det, visade sig att vi tänker att ja, men memma är traditionellt, så här äter man memma, men vissa vill ha socker på memma, vissa vill ha grädde, vissa vill ha mjölk, några vill ha vaniljkräm och några vill ha vaniljglass, så det finns liksom en möjlighet att göra det till sin egen tradition samtidigt som den är väldigt tydligt, okej, nu är det påsk.
Jag tycker man ska äta memma med socker och vispgrädde. Det är för mig det där rätta, men jag vet att just det här med vaniljsåsen och sånt som många tycker om. Men ändå om man tänker på påsken, det är ju kristendomens absolut största högtid, även om julen kanske ändå firas mer, åtminstone här hos oss. Varför är det så? Påsken är jätteviktig för, om man tänker på grunden varifrån allt kommer, så ska man ju tänka att påsken, man ska slå på större stora trumman här nu och inte på julen.
Det är lite svårt att säga varför det har blivit exakt så. De har utvecklats på olika håll, åt olika håll helt enkelt under en ganska lång period. Jag tror att påsken har ju det där, att det fanns en period när påsken var liksom en väldigt dämpat firande. Men det är egentligen en kort period. Det är där i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet som det är som jag vill inte säga som värst, men just det där, det som många kommer ihåg, det här att man inte fick göra någonting på långfredagen och sådana saker. Och sen blev det inte så mycket större grej efter det. Men om man går längre bakåt i tiden, då har påsken mer varit att det har varit en ganska lång ledighet till exempel. Att först var skärtorsan helgdag och så var inte långfredagen helgdag, utan sen kom påskdagen och sen kom också påsk annan dag, påsk tredje dag och påsk fjärde dag. Så att man har liksom haft en lång ledighet framförallt som har varit någonting man kunde göra någonting av.
Okej, påsk tredje och fjärde dag låter ju ganska skönt. Mm. Kanske vi borde införa det igen.
Gå tillbaka. Vi har ju tenderat att slopa sådana saker istället som annandagar och sådana saker.
Varför var det så att man firar så länge då?
Just för att, alltså, eller man firar inte, utan det var den där ledigheten och det var ju för att det var så viktigt att påsken faktiskt var så där viktig. Mm. Men sen har det inte knutit så starka liksom festtraditioner till det. Mm. Och jag vet inte, jag funderar lite på en sån sak som att julen är så stor idag, handlar ju framförallt om en väldigt stark kommersialisering. Mm. Man pratar ju om att julen börjar redan i november. Novent börjar man förbereda sig. och det har inte liksom funnits lika mycket sätt att knyta konsumtion till påsken. Det är de här påskpynten som kanske är lite smalare än vad julpynten är eller någonting, för det är så koncentrerat på de här kycklingarna och hararna och sånt.
Ja, alltså, kycklingar och harar och ägg och häxor. Mm. Det är ju påsken egentligen. Mm. Jag hade faktiskt på förhand hade jag också frågat dig så här att just påskharen, och vi pratade om det tidigare i morse också, att folk har ju lite olika traditioner här, att påskharen kommer med ägg och de göms och så här. Varför kommer en hare med ägg åt oss på påsken?
Nu ska vi tänka att påskharen är en tradition som egentligen är skapad för barn. Mm. Det är ingen som någonsin har trott att påskharen kommer och lämnar ägg eller lägger ägg, alltså, utan vuxna har skapat det här som en rolig grej åt barnen. Mm. Alltså vi kan jämföra det med tandfen. Med tomten eller julbocken som delar ut presenter också. Det här är inte mytiska väsen som någon har trott att de har funnits. Och då har man i något skede i Tyskland på 1600-talet börjat säga åt barnen att nu har påskharen kommit och värpt ägg. Men det var inte påskharen bara, utan det kunde vara reven, det kunde vara tranan, det kunde vara tuppen. Men jag tror att det finns en aspekt i av det här att det måste vara någonting som är speciellt. Alltså det är osannolikt. Det är haren som värper äggen. Det är tuppen som inte kan värpa ägg. Och vi har ju den här läseboken som värpte... Om man hade läst bra i sin läsebok så kunde tuppen värpa en liten slant. Så att det finns samma såna här kopplingar till det här väldigt osannolika. Okay. Och då har det antingen varit så att man får gå ut och leta efter de här äggen, och då har det ju varit kokta ägg. Eller så har man haft också en sån tradition som har varit utbredd att man har fått gå ut och barnen ska gå ut och göra ett rede åt påskharen, så att påskharen någonstans ruva, och sen så nästa dag så får man gå se vad som finns för ägg. Och sen till slut så har det blivit de här chokladäggen, och sen blir det mer av den här påskjakten. Och nu vet jag inte riktigt hur mycket, nu säger man kanske i förbifarten att påskharen har värpt äggen, eller påskharen var här med äggen, men det är ju den där jakten och det att skapa någonting roligt åt barnen.
Okej, okay. Så det har inte, ursprungligen hade det inte nödvändigtvis varit en hare, utan det kunde vara något annat djur.
Absolut.
Som inte brukar värpa ägg.
Nej, för att det ska bli lite speciellt och annorlunda.
Det här med att någonting ska vara lite annorlunda, lite konstigt. Alltså jag tänker också på häxor. Mm. Det känns ju väldigt hedniskt också med häxor och påsktiggande mitt i den här stora kristna högtiden. Mm. Varifrån kommer påskhäxorna då?
Nej, då är det ju så att alla de här eller de här vändpunkterna på året, de kristna vändpunkterna på året, det vill säga när Jesus dör och återuppstår, och sen också när Jesus föds. Det har varit såna här tidpunkter när i den folkliga traditionen så finns det liksom ingen motsättning mellan kristendom och att det finns övernaturliga väsen. De existerar liksom samtidigt. Mm. Och då har man tänkt sig, på något sätt har det varit så att det finns en parallell värld, och gränsen mellan de här världarna, vår värld och världen där häxorna eller trollen, någonting, den blir liksom extra tunn under vissa tidpunkter. När det är som mörkast eller när Jesus är utslagen genom att bli korsfäst. Och det är då som de här väsendena kommer in i vår värld, och det är då vi måste skydda oss mot dem. Mm. Det är därför man har påskbrasor på vissa ställen i Österbotten till exempel. Så har man ju en stor brasa, och det är för att eld har man på samma sätt som man har valborgsmässobrasor eller midsommarbrasor. Midsommar är en annan sån här hög tid där det har varit lättare för de naturliga väsenden. Och sen har det här gått över till en sån här, alltså ursprungligen så var det egentligen påsktroll som man klädde ut sig till. Och då finns det, utklädningstraditioner finns det vid flera tillfällen. Det har funnits vid 13 dagen, det har funnits vid de här Staffanssångarna och olika knutskubbarna på Åland och sådana saker. Ja. Och då har man chans att göra lite spratt, hyss, vara lite bråkig, eller gå och tigga saker till sina fester eller någonting liknande. Ungdomar har gjort sånt. Mm. Och sen har det här övergått till att bli häxor. Men det har ju funnits tidigare liksom en alltså man ska skilja på de här små barnen som klär ut sig till häxor. Då, där är det mer den här, också igen den här barntraditionen. Men det kommer från en tradition där det var lite äldre som var lite kanske elakare och busigare. Så det har funnits både det här med att det finns faktiskt farliga häxor som har varit i farten. Jag berättade just för en kollega här åt dig här när jag kom att om man vill se en häxa, så är det just det mellan skärtorsdagsnatten och långfredagen som de är ute och på väg till Blåkulla. Okay. Då. Det är då de ska träffa djävulen, det är då de ska sluta sina pakter. Det är liksom då som de är riktigt fariga. Så om du vill se en häxa, då ska du hitta ett hus som har blivit flyttat 3 gånger. Det var ju inte ovanligt att man flyttade hus, man hade stockhus och då kan man ta isär det och sätta upp det. Nu tror jag att det kanske är lite svårare. Många av våra hus står liksom där de står. Men ett hus som har blivit flyttat 3 gånger, så sätter du det uppe på taket. Och då vid midnatt så kan du se häxorna flyga förbi. Men det är också väldigt farligt, för ser de dig så kan du ju råka illa ut. Så att man får vara lite försiktig. Men om man, om man är riktigt nyfiken. Jag vet inte hur man gör för att fånga påskharen om det.
Okej, på egen risk ska man ta sig ut på påskhäxjakt idag. Jag har också förstått det här med att kvasten är ju inte heller helt. Att de har ju också åkt på bakåtvända djur, har de flugit och allt möjligt.
Allt möjligt.
Ja. Nej, häxor är... Jag tycker det är lite roligt med så här traditioner nog, att det är roligt att man har på något sätt anammat de här grejerna. Men om man då tänker på just de här, om man tänker på häxorna ännu, de har svarta katter, de har kaffepannor. Är det här också någonting som vi bara har bestämt att det passar väl en häxa? Eller har det funnits något där?
Den svarta katten känner vi ju igen från att det är farligt att möta en svart katt eller om den springer över vägen, för att djävulen kunde ta gestalt av en svart katt. Så det är den förknippningen, den kopplingen man kan göra där. Kaffepannan finns det lite olika tankar om. I något skede så tänkte man okay, att det kanske är när det blir en tradition som det liksom stiger eller blir mer spridd. Men någon forskare menar att det är ganska gammalt med kaffepannan, för det handlar om den här skvallrande kvinnan som åt kaffet. Allt kaffet var så viktigt. Men det är ju när kaffet har kommit till Finland förstås. Mm. Men det tänkte jag också säga, vi pratar om det med öst och väst. Här ser man ju också hur den här öst- och väst-traditionen möts, i och med att finska barn och svenskspråkiga barn i Finland ofta går på olika dagar. Mm. Att man, är man finskspråkig går man ofta på palmsöndagen, det vill säga söndagen innan. Och det har influerats av... Alltså det kom sådär som mycket gör. Det kom från Sverige och då kom det till de svenskspråkiga. Det kom till städerna först och sen först på 50-60-talet så har det spritt sig till landsbygden. Och sen kommer det till de finskspråkiga, den här traditionen att barnen klär ut sig till påskhäxor. Man har haft andra utlänningstraditioner här. Och till exempel påsktrollen tror jag är lite äldre. Men vilket fall som helst så när det då de finska... Så i och med att man har den här virvonvarvon, man har den här kvisten, den här videkvisten, den knyter man då till palmsöndagen och palmerna. Och videkvistar är en gammal tradition att använda som liksom, det är våren som kommer och det är livet och sådana saker. Och då var det delvis ortodoxa kyrkan som på något sätt ville att det här skulle bli en mera trevlig tradition genom att man ska då välsigna eller önska lycka och hälsa eller sådana saker. Mm. Och en kollega till mig som har vuxit upp eller som har haft barn som har vuxit upp här i Åbo sa att vissa barn är då förslagna och vet liksom att man kan gå 2 gånger. Till vissa grannar går man på palmsöndag och till andra går man sen på lördag när de andra påsklördag när de andra barnen går. Så får man dubbelt upp med godis.
Ja, det är, man kan maximera påsken om man vill. Mm. Så det var alltså sådär att ortodoxa kyrkan tänkte på något sätt att vi gör det här nu lite snällare, vi tar bort de här spratten och det här och vi försöker göra det här till en mer välsignad högtid på något sätt.
Eller åtminstone kyrkan har ofta haft under olika perioder liksom velat knyta saker till sig och leda dem in på spår som de tycker är rätt. Och jag menar, påsken är för all del egentligen en kyrklig högtid.
Det är det.
Men jag tänker att påsken idag är en ganska kravlös högtid. Mm. Det är liksom pynt och godis. Och när vi tänker om det här med det kyrkliga så är det väl, tror jag, statistiskt sett en av de högtider som finländarna går mest i kyrkan. Julen är ju den stora. Men man går gärna på någon passionsgudstjänst eller på ett oratorium om det finns någonting sånt, eller på en konsert som har liksom påsktema. Att det finns någonting ändå med att vi har en så där litet behov av att ha någonting som är annorlunda, kopplar oss från det världsliga. Mm. Hur vi än tolkar det när vi går till kyrkan, tänker jag.
Mm. Ja, det känns som att påsken är en högtid som det finns mycket man kan välja och vraka mellan, och man kan lite välja det som passar bäst för en själv, oavsett om det är påskhäxor eller att gå till kyrkan eller att äta chokladägg eller vad som helst. Men tusen tack till dig, Blanka, för att du kommer berätta lite mer här om påskfirande, och jag har åtminstone lärt mig någonting nytt. Jag tror säkert att lyssnarna också har gjort det.